Gud, nu måste jag skärpa mig.
En svartvit serieroman om queera tidsresor i Helsingfors. En 8-timmars pjäs om kärlek och död på Dramaten. 46 röster som berättar om den stora branden 1875. En queer syntopera om en tysk kontratenor som trollband New York. Maskiner som gör röster till egna instrument. Queer sågverksfantasy från Norrlandskusten. Det queera berättandet i 20-talets början tar sig många olika uttryck. Vi har lämnat poddstudion och sökt upp 16 queera författare, översättare, musiker och scenkonstnärer. Från Amsterdam till Sundsvall, från Hägersten till Helsingfors. I säsong 3 står samtalet i fokus när vi närmar oss upphovspersonerna bakom den queera musik, litteratur och scenkonst som skildrar queera erfarenheter idag. Vi som är med er i eten är Milla Leskinen, psykolog och skribent, och Max Bjuggfeldt, litteraturvetare och bögboksnörd. Den här veckan träffar vi Lina Bonde och Edith Hammar för att samtala om queera städer i litteraturen. Vi ställer oss frågan om vem städer som får ta plats i litteraturen och vilka stadsskildringar som vi inte får läsa om. Edith tar oss med till sitt fiktiva Helsingfors och förklarar varför just Helsingfors är en tacksam stad att utgå från när man ska prata om analsex och olycklig kärlek. Välkommen till Bögbibblan podcast, din skeva bokhylla. Vi har korsat landet och befinner oss på Sveriges framsida. Låt mig presentera Bögbibblans baksida, Milla Leskinen!
Åh oh, nej! Är det din bild av mig?
Ja, yes, jag vill
inte... Men ni bögar gillar väl baksidor?
Ja, ni lesbianer då, vad gillar ni? Vill du ta tillbaka? Backa då. Nåväl, slut med flams och trams. Vi är jätteglada att den här säsongen har kickat igång och att vi redan är framme vid avsnitt 2. Hur känns det, Milla?
Det känns jättekul. Vi har ju bara hållit på med så himla mycket annat de senaste året, 2 åren. Så det känns extremt kul att vara igång igen med avsnitt 2 av säsong 3. Det är helt svindlande.
Mm. Och det känns som att jag varje avsnitt den här säsongen kommer säga: det är ett otroligt intressant samtal vi har bjudit på idag. Det kanske är det bästa, mest intressanta någonsin.
Mm. Jag tycker att du ska säga det för varje samtal.
Mm. För det är sant med varje samtal. Och i det förra avsnittet så var vi på Lesbisk festival och träffade Susanne Larsdotter och Fanny Degerfeldt. Och nu befinner vi oss på ett annat evenemang i det här samtalet, i det här avsnittet.
Mm. Vi har ju varit på bokmässan i Göteborg.
Jättespännande. Faktiskt första gången jag har varit på en sån stor bokmässa. Det är ju ett väldigt mytomspunnet evenemang, känner jag det här. Och det infriade alla förväntningar i att man inte kunde förvänta sig vad det skulle vara.
Ja, berätta mer. Vad hade du för förväntningar?
Gud, jag hade typ glömt vilka förväntningar jag hade för att det hände så otroligt mycket under den här helgen. Men det var fantastiskt att vara på en plats där liksom tiotusentals människor tycks älska läsning. Det var jättespännande att se att typ så här, crime time och feel good romance hade enormt stort område med egna scener liksom. Och det var jätteroligt att se att så här, de här minsta obskyra förlagen liksom kunde ta så mycket plats ändå liksom. Och att alla oavsett storlek och liksom riktning på något vis samlades på samma ställe. Men väldigt omtumlande upplevelse. Det var roligt att få träffa några såna här författarnamn eller typ bookstagrammer som jag har följt i flera år men aldrig träffat. Så det var en kul omtumlande upplevelse, säger jag.
Mitt favoritområde på mässan var det här liksom hörnet där alla litteratursällskap i Sverige hade samlats. Där det bara satt så 100 år gamla människor i typ Emanuel Swedenborgs litterära sällskap. Och de hade liksom inga, du vet, fancy montrar utan liksom broschyrer och böcker, och då såg jag framför mig hur du skulle bli en sån riktig mumie litteraturvetargubbe, Max. och sitta där år efter år med något litet bord med dina små bögböcker.
Sämre kan man ha det, tänker jag. Vi fick ju också träffa West Pride och göra ett litet besök i deras monter och faktiskt göra en liten mini livepodd där som kommer komma ut under hösten. Så det ser vi fram emot och kommer tipsa om på våra sociala medier. Men nu till veckans samtal som ju också spelades in på Stadenscenen på bokmässan i Göteborg. Och det här samtalet hade den tema Den queera staden. Och det har vi pratat om förut i avsnitt 1 i säsong 2 av podden. Och Milla, vill du berätta om varför vi återvände till Den queera staden?
Ja, men dels för att det var ett väldigt spännande och roligt avsnitt att göra. Och vi har liksom, efter att vi blev klara med det här, ändå fortsatt tänka mer på det här ämnet som har fått fler idéer och tankar. Och när bokmässan lanserade sina teman för årets bokmässa och ett av dem var just staden, så kändes det ju helt självklart att Bögbibblan skulle vara med och prata om den queera staden.
Exakt, och förra gången vi gjorde ett avsnitt om den queera staden så bjöd vi in författare och reste runt till bland Berlin exempelvis. Men den här gången så har vi bjudit in några nya röster. Vilka var det?
Mm. Ja, vi hade med oss Edith Hammar, bildkonstnär och författare som i sina två serieromaner skildrat ett queert Helsingfors. Och så det var super, super kul. Vi älskar ju Ediths böcker. Och moderator var Lina Bonde som är poet och doktorand i sociologi och ordförande för Regnbågsallians som arbetar med HBTQIA-personers välmående i svensk Finland.
Precis, och i det här samtalet så var det Lina som var moderator och du och Edith som var de som liksom samtalade. Vad säger du, Milla? Ska vi dra igång inspelningen?
Mm, det tycker jag vi gör.
Då kör vi.
Hej allihopa och välkommen till Den queera staden. Eller kanske ännu hellre till Den queera stadens plats i litteraturen. Med mig här idag så har jag Edith Hammar, bildkonstnär och författare och aktuell med Portal som ges ut på det finlandssvenska förlaget. Och även Milla Leskinen, du är psykolog och en av drivkrafterna bakom Bögbibblan som är en plattform för queerlitteratur. Och själv är jag då Lina Bonde, jag är ordförande i en queer finlandssvensk organisation och även poet och modererar här idag när vi är på väg till Den queera staden. Så vad är då egentligen Den queera staden? Är det en myt? Är det en utopi? Är det ett ifrågasättande av normer eller på något sätt förgivet tagna sanningar? Ja, det ska vi fundera lite på idag. Jag vänder mig först till dig, Milla. Varför har du intresserat dig för queera städers plats i litteraturen?
Ja, när jag engagerade mig i Bögbibblan, som alltså är en plattform för queer litteratur, vi poddar bland annat och arrangerar olika typer av samtal kring queer litteratur. Och när vi då mer systematiskt började läsa queer litteratur, och jag, Max, min kompanjon sedan 2018 och jag sedan 2020, så märkte vi att det var liksom vissa saker som återkom i de här skildringarna. Och en sån sak var städer, och att städer fick en väldigt central roll och nästan som en egen röst i många av de här böckerna. Och många av de här böckerna var liksom som omöjliga att föreställa sig på en annan plats eller i ett annat liksom land. Så att de hade en väldigt tydlig geografi som på något sätt inte gick att subtrahera från det verket, och som också dikterade vilken typ av queera liv som det gick att liksom leva på de här platserna. Ett sånt exempel kan ju vara Ett litet liv, som är en sån modern, ikonisk queer-klassiker av Hania Yanagihara. Och den utspelar sig i New York, och där är alla queers jätteframgångsrika, alla gör någon sorts American Dream-resa och blir liksom mästare inom sina fält och jätterika. Och liksom till skillnad från böcker som utspelar sig i Berlin, där många queers knarkar och säljer sex och bor på, liksom, på helt andra och lever på helt andra sätt. Så att staden helt enkelt dikterar villkoren och har som en väldigt tydlig röst i många queera verk. Så därifrån liksom sprang vårt intresse för queera städer i litteraturen.
Och just det här med en tydlig röst, eller alltså städers röster på något sätt, det kan associera jag direkt ganska mycket till Portal, som då handlar om, nu märker jag att jag hörs för mig själv. Ja, Portal handlar ju då på något sätt om, alltså, Helsingfors och staden Helsingfors och hur den liksom som en aktör, eller hur den blir en queer aktör både i nutiden men också i dåtiden, när den här huvudpersonen egentligen reser tillbaka i tiden och blir kär. Och där kommer många olika aspekter som längtan, tillhörighet, sammanhang fram. Så är det någonting, Edith, som du kan på något sätt lite utveckla och berätta om staden som, ja, staden som aktör i din bok?
Ja, alltså, absolut. Jag tänker att så många har någon slags hatkärlek, både älskar och hatar och saknar och vill bort och tillbaka till sin hemort, och då i mitt fall min hemstad Helsingfors. Och jag är uppvuxen i Helsingfors. Jag vet inte om jag skulle egentligen säga att Helsingfors är en mer queer stad än någon annan. Däremot kan jag absolut argumentera för att det finns någon slags magi över Helsingfors som inte alls finns i alla städer. Alla städer har väl sin egen stämning och sin egen röst och sin egen kropp. Men Helsingfors har ändå på grund av Finlands historia och sådär estetiskt, arkitektur, någon slags liten extra sån där magisk realism flavor som hägrar över staden. Och det gör ju att Helsingfors är en så tacksam stad att utgå ifrån när man ska prata om, jag vet inte, analsex och olycklig kärlek.
Precis, och det är ju, ja, bland annat såna saker som liksom är en del av Portal. Men hur är det liksom med Milla, om du funderar på sådär queera städer då, som nu ett exempel Helsingfors, som Edith säger att det är en ganska tacksam stad att skildra, eller liksom ur det här, kanske alla städer som du säger har ju sin egen energi och vibe, men om man tänker mer generaliserande till hur queera städer skildras i litteratur, att vad kan du berätta om det, och vilka städer är det kanske som sådär generellt förekommer? Helsingfors är kanske inte den här som alltid porträtteras som den queera tillflyktsorten.
Nej, precis. Det är nog kanske inte känt som någon sån stor queer stad internationellt, men kommer kanske bli tack vare dina böcker. Vi får hoppas på det. Men jag tänker att en sak som många av de här berättelserna har gemensamt, att det är en person som kommer utifrån och flyttar till staden. Kanske från landsbygd eller mindre stad eller något annat land. Klassiska sådana städer är väl Berlin, som har varit en sån stad i under många, många år, alltså under hela 1900-talet i alla fall. Och New York skulle väl också kunna vara ett sådant exempel då, som jag nämnde tidigare. Men i alla fall en person som kommer utifrån och på något sätt får lära sig staden eller tampas med staden eller på något sätt lär sig navigera i den här staden, som sen på något sätt, att den här personen också går från att vara en iakttagare, en observatör, kanske en som anonym flanör nästan, och som sen blir en aktör i den här staden och liksom plötsligt tillhör staden. Och att staden på så sätt liksom vecklar ut sig och kanske visar liksom dolda rum eller sammanhang som inte går att hitta till liksom, när man först anländer på tågstationen sin första dag liksom, på något sätt på den här platsen. Att många queera rum föreställer mig är sådana som man liksom inte hittar till direkt, utan man måste kanske ha en vägvisare eller på något sätt.
En portal.
En portal, exakt. Ja.
Exakt. Och på tal om då portalen till Helsingfors, alltså vad är liksom sådär, när vi ser här bakom oss så ser vi en bild från Portal, och om du tänker lite så där Edith på när du tecknar och när du tecknar på något sätt den queera staden, vad är det du tar fasta på så där, att vilka objekt på något sätt blir queera, eller vad är det liksom jag vet här i Portugal så till exempel, den börjar ju med att det är ett träd som har försvunnit och nu är det bara liksom ett jättetråkigt tråkig stubb kvar och liksom tråkiga vanliga träd, att du på något sätt använder ju ett jättefint bildspråk som jag upplever som ganska alltså speciellt. Vill du lite berätta om det här?
Ja, alltså att skriva om, men främst då teckna queert som jag ändå vill säga att jag gör, så är ju på många sätt väldigt tacksamt för att det finns så många föremål och objekt och koder och attribut som hela tiden återkommer i queerhet, som vi laddar med liksom begär och med längtan, och det är de sedvanliga homosexuella kängorna, det är ringar i öron, det är kedjor, det är olika klädesplagg som vi kodar som queera, också just för att kanske delvis känna igen varandra som queers, men också för att kunna projicera ett queert begär där det kanske inte alltid är helt tryggt att säga rakt ut så här, åh, hej, du ser liksom, du ser lite gay ut, ja. Du kanske ska ha en vibe, ja. För det kan man ju inte alltid göra helt tryggt och säkert, och där blir ju att teckna så viktigt för mig, men också att bara producera bild i sig, tänker jag helt bara rakt av säga, att är liksom queert och är politiskt, just för att i bilder känner vi igen varandra, i bilder skapar vi gemenskap, bilder som, jag tänker också innan en social media som sprider bilder, så spred queers bilder på ett mycket mer analogt och lågmält sätt, just för att också hitta varandra. Och där min teckningsstil kommer absolut väldigt mycket ur att jag älskar att rita de här föremålen och de här kängorna och de här jeansen, och jag har till och med svårt själv att hitta jeans som jag tycker att sitter bra, för att alla jeans jag ritar sitter perfekt, men sen så går jag till någon valfri klädaffär och där sitter sen alla byxor helt från helvete, för att de är ju straighta, de jeansen.
Exakt, och det där är ju på något sätt det här som skapas i Portal eller i queer-litteratur, alltså generellt i queer-litteratur, att man skapar den där världen som kanske inte alltid riktigt finns. Att det är ju mycket det där att i Portal sitter jeansen perfekt, att det är ju en ganska liten, det behöver inte vara som en jättestor liksom världsomvälvande kraft som på något sätt kommer in och slår sönder liksom hela heteronormen, utan att det kan vara ganska såna här små nedslag som ändå bevisar på någonting jättemycket större, tycker jag. Att det här är ju en otroligt liksom sak som, nej, men som är som på något sätt att liksom ha kläder som passar, och att det finns såna kläder som man ens vill ha, och såna saker är ju någonting som, ja, kan tydliggöras jättemycket genom de här queera rummen, eller i också att liksom hitta på något sätt hem i, eller hittar in i queer litteratur. Hur tänker du, Milla, till exempel, att du var lite inne på det tidigare, men varför är staden just så viktig på något sätt i det här queera litteraturen, eller varför är det till städer vi återvänder, var är landsbygden? Att det, ja.
Men jag tänker att det är inte en unik queer erfarenhet att flytta till en stad. Vi har hört talas om heteros också som flyttar från landsbygd till stad eller från glesbygd till stad. Helt främmande.
Ja. Jag har inte träffat en enda heteroperson som har flyttat, jag har ingen aning.
Ja. I Helsingfors finns det inga straighta.
Nej. Nej, men så att jag tänker att det är en, så det är inte en unik queer erfarenhet, men det är en erfarenhet som många queers delar, för att det kanske inte har känts möjligt eller varit möjligt under lång tid, och kanske fortfarande inte på vissa platser möjligt att leva som queer i glesbygden eller på mindre ställen, och framförallt har det varit ett väldigt ensamt liv, och att den liksom på något sätt förflyttningen till staden blir en del av någon sorts kollektiv queer erfarenhet som också, ja, återspeglas i litteratur på olika sätt. Ett sånt svensk modern klassiker, Torka aldrig tårar av Jonas Gardell till exempel, skildrar ju precis det, att liksom att flytta till staden är att möjliggöra queerhet, även om det såklart inte är oproblematiskt. Jag tänker att det finns ju på många sätt våld och förtryck och liksom få platser man kan vara fri på även i en stad, men att det har väl blivit en sån kulturell trop på något sätt, att staden equals liksom frihet på något sätt och gemenskap kanske. Men helt som du var inne på, glesbygden den saknar vi i queer-litteraturen.
Ja, till stor del så är den kanske inte jättenärvarande, men och så där på, som du sa, vad saknar vi den queera litteraturen? Är det någonting så där, vilka stadsskildringar eller vilka queera skildringar på, tänker ni att ni skulle vilja läsa om så här i framtiden? Vad behövs?
Jag tänker att det som ändå är viktigt är ju att inte alltid bara få läsa om och se personöden och berättelser som bara handlar om en, om här ser vi en person som har en karaktärsutveckling som går från att oj, nu fattar jag ett dåligt beslut som ledde till att jag behövde tänka på det dåliga beslutet, och nu fattar jag ett bättre beslut så nu är jag plötsligt en bra person. Utan jag vill ju se alltså ett riktigt mänskligt liv, så innehållet är ju så mångfacetterat, och inte kan man alltid bara satsa på att bara skriva om de bästa på något sätt mest moraliskt försvarbara eller etiskt så där logiska karaktärsutvecklingarna. Och jag tycker att det är jätteviktigt att som queer person, oavsett om man är vuxen eller tonåring eller senior, att se och få också njuta av livsöden som är mer komplicerade än bara, jag vet inte. Jag tycker att det finns en tradition av också att berättelser som innehåller queer-personer måste ha en jättetydlig sensmoral som ofta blir väldigt tråkig och väldigt liksom fingervisande. Och just nu så är det väl extra viktigt att skriva om queera öden och queera personer som lever liksom helt så fulländade, komplicerade liv med underliga konflikter och beslut som inte alltid leder till jättebra saker. För att det som ändå är symptomatiskt på den liksom politiska tiden just nu är att för att berättiga vår existens som queer-personer behöver vi hela tiden vara liksom vinstdrivande och hela och rena och ultrakorrekta och ha liksom leva under äktenskapsliknande förhållanden, vilket inte alls är varken rimligt eller realistiskt eller bra alltid.
Nej, och kanske inte liksom helt hälsosamt. Alltså i överlag att på något sätt kunna skapa utrymme utanför det här perfekta, det är ju en del av, tänker jag, att skriva queert, att som skriva på något sätt emot normen eller att skriva på något sätt fram andra livsöden som inte bara är kanske då liksom andra livsöden med tanke på det sexuella eller på sexualitet, men på något sätt att göra plats för flera olika sätt att vara och finnas. Att det här queera kan ju också på något sätt omfattar någonting lite större än enbart sexualitet, tänker jag. Ja, vad tänker du, Milla, ännu om det här? Att vilka skildringar och sådär, vad är det? Vilka stadsskildringar som vi ännu på något sätt? Eller som kanske kommer näst, inte som att det skulle ta slut. Det behövs ju hela tiden mera queer-litteratur.
Ja, men jag håller helt med att det är väldigt, har funnits en sån tradition kanske av att berättelser om queera personer ska vara så uppbyggliga och typ att det kanske är en fördomsfull landsbygdshomo som flyttar till staden och som sen blir öppensinnad och på något sätt att det finns någon sån en typisk utvecklingslinje kanske och just att man ska vara ändå, även om man kan vara kaosig under en period, men ändå på något sätt hel och ren och en duktig medborgare på många sätt, och att det skulle vara härligt att få läsa om liksom lite mindre uppbyggliga karaktärer. Men för att liksom komma tillbaka till frågan om vilka stadsskildringar som saknas, så tänker jag att det finns en, liksom, en stor mängd skildringar som handlar om en specifik ålder i queera personens liv som är väldigt liksom, kanske ändå väl beskriven i litteraturen. Alltså från typ ja, men att man kommer på att man är gay till att man har bott några år i en stad och på något sätt landat i någon sorts queer identitet. Alltså någon typ av ungdom och ung vuxen ålder. Och sen så och då fyller staden också en viktig funktion för många, för att staden blir en transformation för de här personerna. Och att jag tänker att det är ett knep för författare att liksom få en utveckling, att äga rum, att förflytta en karaktär i en stad som låter sig påverkas av staden. Men vad händer sen? Liksom, vad händer när man har landat i sin homoidentitet? Hur ser det liksom queera åldrandet ut? Eller hur skulle den här staden skildras från ett så inifrån perspektiv? Alltså inte från den här den som flyttar ins perspektiv på något sätt. Och såklart att få liksom läsa queera skildringar om städer som man kan se, kanske i vanliga fall inte tänker på som queera städer. Vad är det liksom queert i Köping eller jag vet inte, Falun eller så. Att det finns liksom många vita fläckar på den queera geografiska litterära kartan som skulle vara härligt att fylla i. Och, ja, min dröm är att läsa någon sån skildring av massa snusk och triangeldramor mellan typ äldre flator i någon kuststad i södra Europa. Alltså det är en queer stadsskildring jag drömmer om.
Ja, och jag tycker att det som är viktigt när man ändå pratar om staden är att prata på något sätt om, prata om ensamhet, prata om queer ensamhet, och att i Portal så är det ju olika queerpersoner som försöker hantera sin ensamhet genom att bo i en stad som inte känns som att det är en stad för dem. Deras platser försvinner genom gentrifiering, så tas queerklubbar över av mäklarbyråer och kaffefranchise som känns bara helt anonyma. Och när jag tänker på queera städer så tänker jag mycket på att försöka råda bot på något sätt på sin egen queera ensamhet. Att existera i världen som en normbrytande person är krävande och svårt, och utan att avslöja för mycket så i Portal så säger de ju vid något skede så här, åh gud, tänk om man bara skulle flytta ut på landet och starta ett kollektiv. Men det är ju inte nödvändigtvis sant att det på något sätt löser några stora strukturella problem, men i en stad så kan man i alla fall med hjälp av bara att förflytta sig några hållplatser ha tur att träffa någon som har, som man delar samma perversa intressen med. Och det är ändå något som jag tänker att råder bot på den stora ensamheten, och att den stora det liksom, ensamheten är ju liksom pandemisk i världen just nu, oavsett om man är queer eller inte. Och genom att ändå mötas i faktiska riktiga rum så kommer vi att liksom ändå kunna hjälpa varandra att vara lite mindre deprimerade och lite mer organiserade.
Ja, och just det här med att mötas i faktiska riktiga rum, att det är ju nog någonting också kanske liksom varför man har dragits till städer, att man har dragits till liksom någon typ av som ändå en tanke om en gemenskap som sen kanske inte alltid liksom översätts till verkligheten, för att inte det är ju som att alla, som du säger, går runt, man går ju inte runt och är i ett queer sammanhang hela tiden. Men därför tycker jag på något sätt just att den här queera litteraturen eller städer i queer litteratur, de blir ju ett så här ett slags rum där man kan hitta sammanhang, eller man kan hitta på något sätt en plats som känns på något sätt lite tillgängligare, eller som kanske då liksom kan leda till någon känsla av gemenskap, även om det också kan vara en gemenskap som kanske ibland bara finns på i litteraturen. Så med de orden så ska vi avsluta här idag. Jättestort tack till Milla och Edith, och tack till publiken. Jätteroligt. Jättekul att ni alla var här. Tack.
Vilket fint samtal i vanlig ordning, Milla, och var otroligt sugen när man blir på att läsa den här skildringen av solkustsnusk med äldre flator.
Mm.
Det ska bli jättespännande. Är det du som kommer skriva den, tror du, Milla?
Jag vet inte, men tänkte jag passa på att säga på bokmässan, det finns så många författare samlade, det kanske var någon där ute som hörde det ser det som sitt kall att skriva den här boken åt mig och åt världen.
Och åt världen, världen förtjänar mer snusk på solkusten.
Exakt.
Hur kändes det att få inta scenen på bokmässan?
Nej, men det kändes skitkul och viktigt. Det var ju liksom inte så mycket queert i programmet. Och därför känns det desto viktigare att vi fick vara där. De borde ha mer av oss, tycker jag.
Det tycker jag alltid. Mer av Milla Lesbinen.
Exakt.
Och Bögbibblan såklart.
Och sen var det otroligt kul också att få samarbeta med Regnbågsallians och få träffa och samtala med Edith Hammar. Och vi kommer ju få höra mer av både Regnbågsallians och Edith Hammar senare i den här säsongen.
Och det ser vi otroligt mycket fram emot. Men innan det är dags för Lina och Edith att göra comeback i Bögbibblan podcast, så har vi ett annat avsnitt som vi kommer bjuda på nästa vecka. Och där känns det lite extra pirrigt, tycker jag, att få berätta om. Vill du annonsa vem som är gäst i nästa avsnitt?
Ja, vi har ju fått intervjua Karin Dreyer, ena halvan av The Knife.
Även känd som Fever Ray.
Exakt. Så det är ju extremt stort för oss.
Otroligt stort, väldigt spännande. Och avsnittet kommer bland annat handla om queera ljud. Vi ser så mycket fram emot det och vi hoppas att ni vill lyssna nästa avsnitt också. Ha det så fint tills dess.
Hej då!
Du har lyssnat på avsnitt 2 av säsong 3 av Bögbibblan podcast, din skeva bokhylla. Medverkande i det här avsnittet var Lina Bonde och Edith Hammar. Programledare och producenter var Milla Leskinen och Max Bjuggfeldt. Anna Hed har gjort musiken. Klippning och grafisk formgivning, Max Bjuggfeldt. Samtalet på bokmässan i Göteborg var ett samarbete mellan Regnbågsallians och förlaget i Finland. Avsnittet spelades in på bokmässan i Göteborg i september 2023. Du hittar Bögbibblan på bogbibblan.se och under namnet Bögbibblan på Instagram och Facebook. Glöm inte att dela avsnittet med dina vänner och fiender och skriv till oss om vad du tyckte om dagens avsnitt.